Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och hjärtligt välkomna till Makrorådet, podden där vi pratar om de stora pengarna. Jag heter Nils Åkesson och gäster idag är Annika Winst, chefsekonom på Nordea, och Johan Javeus, chefstrateg på SEB. Välkomna Annika och Johan.
Tack så mycket.
Tack.
Det är onsdag den 8 december när vi spelar in det här, och idag ska vi avhandla två teman som väcker mycket frågor just nu. Först omikronviruset och en stramare amerikansk centralbank. Hur ska det här sluta? Sen den svenska kronans snabba försvagning. Vi ska också reda ut ett begrepp som passar bra idag när vi funderar på vad kronan egentligen är värd, nämligen valutors jämviktskurs. Annika och Johan, ni har i vanlig ordning också med er varsin spaning. Och så avslutar vi med att blicka framåt mot veckans viktigaste. Så ser agendan ut. Ni som lyssnat på Makrorådet förut kommer alltså att känna er som hemma. Vi måste väl börja med pandemiläget. Redan i november började Europa se stigande smittotal och restriktioner skruvades upp igen lite fläckvis. I december har vi fått lära oss namnet på den nya mutationen Omikron. Och så sent som igår tisdag var det dags för Sverige att återstarta ett antal restriktioner, om än ganska begränsade sådana. Osäkerheten kring Omikron i sig har skakat om finansmarknaderna. Men inte nog med det. I den här miljön går amerikanska centralbanken Fed ut och säger att den höga inflationen, den som man nyss avfärdade som tillfällig, nu har blivit ett problem. Tålamodet är slut och nu är de beredda att snabbare plocka bort stimulanspolitiken. Det här som börserna och ekonomin i stort har vant sig vid. Omikron och ett mer hökaktigt Fed, Annika. Vad innebär den här kombinationen för de ekonomiska utsikterna?
Ja, om vi börjar med viruset så skulle jag säga att det är väl inte helt oväntat att vi skulle behöva backa lite grann i de kalla tiderna. Och precis som du var inne på så har man ju fått en förvarning vad som händer i de europeiska länderna. Men det är viktigt att komma ihåg att den första vågen, våren 2020, var förfärlig och dramatiskt ekonomiskt. Men för varje ny våg som har kommit så har de ekonomiska konsekvenserna blivit allt mindre. Och jag tror att vi får lära oss att leva med den här sortens virus. Det kommer från och till vara en liten våtfilt som ligger på, men det går att hantera. Vi har kommit långt, vi vet hur vi ska bete oss i mångt och mycket, och det gör att jag är inte jätteorolig för de ekonomiska konsekvenserna, utan ja, det går att hantera helt enkelt. Vi får lite mer restriktioner en tid och sen så kommer det gå tillbaks. Till det ska man ju då lägga den amerikanska centralbankens oro för inflationen, och det kanske inte är så märkligt. Inflationen är över 6%, den amerikanska centralbanken har ett mål på 2%, att i den miljön så behöver man minska stimulanserna, och det är viktigt att påtala det. Det är fortfarande så att man stimulerar, och i en miljö där vi då har kommit tillbaks ekonomiskt så skulle jag väl säga att det kanske är klokt att inte ha krispolitik längre, så att det är ganska efterlängtat. Men i en värld när vi har levt med det här länge så är det klart att då påverkar det riskviljan. Både vad gäller aktiemarknaden men också många andra aspekter. Men jag tror att man ska utgå ifrån att vi är på väg in i en mildare lågkonjunktur i den bästa av världar, en mjuklandning någonstans 2023, och då ska inte politiken vara riktigt lika expansiv framöver.
Johan, några tankar där?
Nej, men jag kan ju säga att jag håller helt och hållet med Annika när det gäller viruset. Vi har lärt oss att leva med det här, och det här är nog inte den sista varianten som vi kommer få tampas med. Men effekterna blir ju mindre och mindre för varje gång. Och jag känner mig helt lugn för den ekonomiska utvecklingen om man ser till den här virusspridningen i alla fall. Sen är ju centralbankerna och presumtiva räntehöjningar snabbare än vad man hade trott tidigare. Det är ju, tycker jag, en större oro då. Nu är ju centralbankerna kanske inte riktigt helt på väg att överge det här mantrat om att det här är tillfället och att man inte behöver ta så stor hänsyn till det ändå. Men det är helt klart att man rör sig ju i den här mer hökaktiga riktningen, och Fed har ju tagit lite ledningen där, men det finns även andra. Så att det här är någonting som jag tror kan bli faktiskt en större och större huvudvärk för marknaden, och det är ju just med tanke på att vi under så många år har vant oss vid så väldigt, väldigt expansiv politik och så väldigt låga räntor. Och det gäller inte bara aktiemarknaden, utan det gäller bostadsmarknaden och i stort sett alla finansiella marknader. Så att det gör att det kan bli jobbigt om den här miljön ska ändras på ett lite mer dramatiskt sätt under de kommande åren.
Annika, en jobbig miljö?
Ja, och det tror jag är ett skäl till att de inte kan ändra så där jättemycket. Man har målat in sig ett hörn, och det blir svårt att höja räntorna och strama åt. Alltså, än så länge, som jag sa, så är det fortfarande så att man minskar stimulanserna. Så att det blir svårt. Men jag tycker också det är viktigt att lägga till att Sverige är inte USA. Vi har ett betydligt högre inflationstryck i USA. Och Riksbanken pratar fortfarande som om det är tillfälligt. Och jag delar den bilden att... Det är nog fortfarande mest sannolikt att vi har en inflation som faller tillbaks till nästa sommar.
En aspekt på den förnyade virusspridningen är ju att man har ju talat om att de här flaskhalsarna som har varit inflationsdrivande i de här globala leverantörskedjorna har ju varit virusrelaterade. Den här förnyade virusspridningen, ni ser inga risker för att vi kan få ytterligare inflationsimpulser med utbudsproblem?
Ja, men det kan man väl ändå lyfta som en viss risk då, med tanke på också att strategin för hur man bekämpar den här spridningen är rätt annorlunda om man ser till hur man gör i USA och Europa jämfört med hur man gör i Asien. Och mycket av produktionen av det som vi handlar i Europa och USA, det sker ju i Asien. Och det är klart att skulle man få stora utbrott där som leder till att man stänger lite mer brutalt än vad vi gör här verksamheter, så det är klart att det kommer att fortplanta sig genom de här leverantörskedjorna och förvärra den här varubristen som vi har levt med nu under rätt lång tid.
Är det någonting ni har funderat på, Annika?
Ja, man kan ju också tänka sig att inledande skede, om det blir mycket restriktion, att det faktiskt är negativt för konjunkturen och efterfrågan. Och i så fall borde det mildra trycket. Men sen så är det ju som Johan säger, när det där kommer i fatten så är det inflationsrisker. Men vi ska ju också komma ihåg att en hel del av de här priserna som har drivits upp under pandemin har också börjat falla tillbaka. En del är tillbaka, men även fraktpriserna till exempel faller ju nu. Det har jag fler och fler företag som säger, och man ser också det i statistiken mot USA, från Kina till USA.
Helt kort, Annika, från svensk horisont, vi hade då en presskonferens med statsministern bara igår tisdag, som sagt, med en slags mild återuppväckande av restriktioner. Vad ser du för risker för den svenska konjunkturen ur det här virusperspektivet?
Nej, men även svensk ekonomi är ju väldigt motståndskraftig, och nu gick man ju igen ut och sa igår, finansministern, att man kan tänka sig att vara beredd med stöd omedelbart. Och det kommer ju kanske finnas branscher, sektorer som kan behöva stöd om vi inte får ses och träffas på det sätt som de har verksamhet för. Men på det hela taget så är ju svensk ekonomi beroende av världshandeln och exporten i första hand, och den är ju öppen.
Ja, jag tänker att som du inledningsvis sa, Annika, att över världen så har ekonomier tyckts bli bättre och bättre på att hantera virusvågorna och påverkats allt mindre. Och Sverige, om vi får sträcka på oss, har ju visat sig gå igenom den här pandemikrisen med stuckit ut med relativt liten smäll mot BNP och mot offentliga finanser och så. Johan, är det din bild då att vi borde klara även den här vågen?
Ja, absolut. Och jag tycker att idag så finns det, vi har ju en enorm beredskap i samhället på alla områden för att hantera de här utbrotten. Allt ifrån vården naturligtvis, men även hur vi ska sköta våra jobb. Så att det finns inte den här paniken och det här akuta läget som när det här hände första gången längre. Så att, och vi blir bättre och bättre på det hela tiden.
Men man får ju ändå lägga till, man ska vara lite ödmjuk här, att det går bra för Sverige, att vi har klarat väl. Det är ju på grund av den näringslivsstruktur vi har. Det vill säga att vi är beroende av världshandeln och att den fungerar. Det finns ju länder som har varit beroende av turistnäringen i mycket större bemärkelse än oss. Och de har ju påverkats på ett helt annat sätt. Så att näringslivsstrukturen är oerhört väsentlig här.
Vi har haft lite flyt med rätt mix av näringsliv. Ja. Tack för det. Då går vi över till vår svenska valuta. Kronan har tappat rejält den senaste tiden. Så sent som i månadsskiftet oktober-november nådde kronan årets starkaste kurs, strax under 9,90 kronor för en euro. Men idag handlas växelkursen på årets svagaste nivå kring 10,25-10,30 kronor mot euron. Varför har det gått så här? Vad ska vi vänta oss under nästa år och vad har det för betydelse om kronan är svag eller stark? Johan, kan du ge oss lite kött på benen?
Ja, men när det händer grejer i kronan så det första jag brukar titta på det är vad har hänt med dollarn. Och vad vi har sett nu under sista månaden, ungefär en månadstid, det är att dollarn har gått väldigt starkt. Och det hänger ju naturligtvis samman med att vi har haft lite skakiga marknader från tid till annan, inte minst beroende på den här virusspridningen. Men naturligtvis också Fed som har blivit mer hökaktig och det har gynnat dollarn. Så dollarn har haft stöd både från att det har varit lite oro på marknaderna och att du får en centralbank som säger att nu kommer räntehöjningarna snabbare än vad vi har sagt tidigare. Så dollarn har gått starkt. Och tittar man på kronans rörelse så ungefär 4% starkare euro mot kronor men dollarn har stärkt 7%. Och det här är egentligen inget onormalt utan kronan brukar vara... Den brukar röra sig åt samma håll som jorden men ha en liten hävstång så att rörelsen blir lite större helt enkelt. Och det har vi sett nu också. Sen har ju kronan också haft lite tungt flödesmässigt om man tittar här under de sista veckorna. Vi har haft de här PPM-pengarna som är ett årligt utflöde där vi så att säga placerar en del av våra pensionspengar i fonder utomlands. Så det blir ett valutautflöde av det som brukar drabba kronan lite negativt. Ingen stor grej men det finns där. Den här Sobi-affären som gick i stöpet är också en sån där grej som jag tror att marknaden kanske hade hoppats lite på och som nu faller bort. Så att det har varit lite sådana nyheter också. Sen är frågan vad som man ska vänta sig framåt då. Ja, vi ser nog egentligen inga tydliga valutatrender för nästa år. Vi har en viss kronförstärkning under loppet av ett år. Men om man liksom drar ut den förstärkning som vi ser över ett helt år så är det felräkningspengar ärligt talat. Så att det är lite trendlöst som vi ser för vår valuta nu och även för hur andra valutor ska utvecklas. Så att i den bemärkelsen så ser det lite, ja, vi får vänta och se helt enkelt. Jag tror inte att det kommer bli så som vi säger för det blir det nästan aldrig. Valutaprognoser är extremt svåra att få rätt idag åtminstone så är det svårt att hitta några jättetydliga trigger för att vi ska röra oss kraftigt åt något håll.
Men det här stramare Fed-linjen som vi pratade om tidigare här, har dollarn redan prisat in det då så att säga? Det är inte så att dollarn ska fortsätta upp då?
Ja men det där är vad som inprisat och inte, det är alltid svårt att säga. Men min bild är att valutamarknaden är inte en av de bättre marknaderna på att prisa in saker i förtid. Självklart så får vi en rörelse på det här men det blir ytterligare en effekt om det här sen väl börjar levereras. Så att jag tror att det finns mer att hämta där om vi också får se leverans från Fed och kanske från andra centralbanker också, vem vet.
Mm. Så inte så spännande kronutveckling närmaste året då utan vi får...
Nej, inte enligt prognosen i alla fall. Nej. Men återigen, som sagt, valutaprognoser, det är väldigt svårt.
Just det. Annika, vad skulle du säga är mest avgörande för kronan om vi blickar framåt?
Nej, men jag håller med Johan i dollarfokuset. Dollarn är den valuta som dominerar i världen och vi påverkas av den, särskilt som vi då är en liten valuta. Men jag skulle vilja komplettera med att de här valutaeffekterna får ändå konsekvenser och vi pratar ju väldigt mycket inflation nu. Och bland annat har jag hört flera i Riksbanksdirektionen som säger att de är lite förvånade över att Sverige har så låg varuinflation. Det vill säga att det finns andra länder som har betydligt högre varuinflation. Men jag tror att Riksbanken inte riktigt har räknat med växelkurseffekten där. För att om man har en valuta som stärks, så är det klart att då importerar man ju mindre inflation. Och i den bemärkelsen så finns det en risk att vi har lite högre valutainflation. Hade vi haft omvända så hade det varit tuffare. Så att växelkursen har betydelse inte bara för hur det går för företagen, utan den påverkar mycket annat också.
Då har det blivit dags för nästa hållplats i makrorådet, begreppet. I varje avsnitt har vi ambitionen att bringa lite mer klarhet kring olika termer som dyker upp när vi pratar om ekonomi. Dagens begrepp, jämviktskurs, är något man hör ibland när valutor diskuteras. Till exempel om hur vi ska se på kronan då, om den är stark eller svag just nu. Johan, du som är gammal valutaanalytiker, ska hjälpa oss med det här. Varsågod.
Ja, det finns ju olika sätt att komma fram till en jämviktskurs, men kanske ett vanligt sätt då, det är att tänka att jämviktskursen, det är den valutakurs som man har när det råder balans i ekonomin. Både då internt, att man har full sysselsättning och dessutom då i vårt fall en inflation som ligger i linje med målet. Och sen så har man också extern balans, som det heter, att vår utlandsställning inte försämras eller förändras på ett sätt som är ohållbart på sikt då. Så att jämviktskurs är, ska man kunna säga, den korrekta växelkurs som vi ska ha när vår ekonomi fungerar precis som vi hoppas att den ska göra i ett normal- eller jämviktsläge. Sen så är ju jag, som sagt, jag har ju en bakgrund av många år som valutaanalytiker, och man har ju tittat på jämviktskurser på massa olika sätt. Man kan titta på sådana här Big Mac-index, är ett sånt här enkelt, man jämför vad en hamburgare kostar i olika länder och så räknar man ut vad ett rimligt pris då för valutan skulle vara baserat på just hur den här varan prissätts. Och man kan få väldigt, väldigt olika resultat beroende på vilka antaganden man gör. Och är det något råd som jag verkligen vill ge alla som lyssnar, det är att om ni ska spekulera i valutamarknaden, använd inte jämviktskurser som sätt att
som riktmärke. Beslut.
Nej, för det kan man förlora enormt mycket pengar på. Så se det mer som någon sorts idealiserad bild av vad det borde vara, om allting skulle vara som det skulle vara.
Men om vi tar kronan då i förhållande till euron, som vi sa då ligger den väl här idag ungefär 10,25. Om du tittar på en jämviktskurs som du har i ryggmärgen, är kronan svag eller stark just nu?
Nej, men då är ju kronan för svag. Jämviktskursen, åtminstone om jag drar mig till minnes de beräkningar som vad de brukar hamna.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin förvaltar AMF Räntefond Lång som i mars fick Morningstars pris för årets bästa räntefond. Fonden har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Hur har du lyckats med det?
Det korta svaret är aktiv förvaltning och stor intern kompetens. Förra året jobbade vi aktivt med löptider och hade en övervikt mot företags- och bostadsobligationer. Och det betalade sig.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Alltså är det ju en bit lägre än så.
Mm. Annika, det finns en känsla ändå för att kronan ska ha då över tid blivit svagare. Att jämviktskursen är svagare idag än för 10 år sedan. Är det här någonting som ni funderar på?
Ja, mellan tummen och pekfingret brukar man ju säga någonstans 9,20 mot euron. Så att nu när vi pratar om kronan stärks eller försvagas, så är det i det korta perspektivet, det är ju fortfarande så att kronan är svag i ett längre historiskt perspektiv. Men sen förändras ju saker och ting också över tid i både Sverige och i världen, och det får man väl vara ödmjuk inför. Men det är ju fortfarande så att även efter en kronförstärkning i nuläget så är kronan ändå svag i ett historiskt perspektiv.
Okej, då fortsätter vi med min favoritavdelning, spaningarna som våra gäster har med sig. Annika, Du får börja.
Mm, tack så mycket. Och jag tänkte spana om bostadsmarknaden. Vi och jag har varit inne och nosat på det här flera gånger tidigare, men jag tycker att det är relevant att plocka upp den igen, både ur ett ränteskäl men också ur ett byggskäl. Och om vi börjar med räntan så är det ju nu så att den nya riksbankslagen som så småningom träder i kraft signalerar att Riksbanken ska använda räntan mer. Och använda QE, alltså att man köper olika sorters papper, bland annat bostadsobligationer, i mindre utsträckning. Och det betyder väl att Riksbanken kommer vara lite mer försiktig med att köpa just bostadsobligationer. Och vi såg ju nu från det senaste protokollet att 3 av de 6 är inne lite grann på den linjen. Vilket jag inte tycker är förvånande, och jag tror att det finns en chansrisk, när man ser det, att de andra 3 kommer att gå åt det hållet. Och köper Riksbanken mindre bostadsobligationer så betyder det ju något högre räntor. Och det kan vara bra att ha med sig i bakhuvudet som bolånetagare. Men det påverkar också bostadsmarknaden, och vi har under lång tid från alla möjliga aktörer hört att det är en bostadsbrist, och jag har många gånger sagt att jag tycker brist är ett väldigt dåligt sätt att argumentera utifrån, för vad är brist egentligen? Om räntan blir 3 gånger så hög och köerna försvinner, har vi då inte brist till exempel? Men nu upplever jag att det nästan bara är politikerna som fortfarande säger att det är brist oavsett hur man ser på det här. Jag träffar allt fler byggbolag, fastighetsägare och så vidare som menar att nu måste man vara mer selektiv. Och det handlar om att vi har byggt väldigt mycket under lång tid. Och vi har också en befolkningstillväxt som kommer att vara mer dämpad framöver. Och jag var senast i Skåne igår och träffade företag i den branschen som höll med mig om den analysen. Vi ser ju det också i banken, och de här investeringsstöden som man har haft för att bygga börjar också diskuteras mer och mer. Man har haft nytta av dem på vissa håll och kanter, men det finns också en risk att man bygger på ställen där man kanske inte kan räkna hem det i ett läge där man inte har dem framöver. Och därför så är det klokt att börja reflektera över det. Och är man i fastighetsbranschen, byggbranschen, så kan man behöva vara betydligt mer selektiv idag var man ska investera, bygga, än vad man behövde för några år sedan. För att vi har kommit i fatt väldigt mycket av den brist, om man nu får uttrycka sig slarvigt, som alla har ropat efter. Och det är värt att påminna sig om att det finns tider då vi har rivit bostäder, inte jättelänge sedan. Och jag tror redan nu att det finns orter, stadsdelar, segment där man kan ha byggt i mesta laget.
Så Riksbankens åtgärder kan släppa upp boräntorna, åtminstone på marginalen. Och vi har haft en rasande byggtakt som gör att du tycker att man kanske inte kan prata om bostadsbrist längre. Vad betyder det här för bostadsmarknaden då?
Ja, vi sa ju,
priserna menar jag,
ja,
då förstås.
Vi sa redan i vår septemberrapport att det finns en risk, chans, hur man nu ser det, att det beror ju på vilken sida man är på, att vi kan få en stabilisering av bostadspriserna. Att det är ju ändå efterfrågan och utbud som påverkar. Om utbudet är väldigt stort och efterfrågan inte ökar lika snabbt som den har gjort innan, så kan vi få en mindre sättning. Det är ingen dramatik, och det är, vår bedömning är ju att det handlar om de som kanske har köpt det senaste halvåret, året, som förlorar pengar om du måste sälja. Medan den stora massan har ju med sig en förmögenhetsuppgång i ryggen. Men det är ändå en liten annan bild än den vi har varit i. Och vi fick ju också bostadspriser nu som indikerar att vi har en stabilisering. Det är möjligt att det kommer lite tidigare, men jag tror ändå att det är någonstans i den miljön vi är i dagsläget.
Mäklarstatistik som kom idag på morgonen, ja, att både villor och bostadsrätter stod stilla i pris då under oktober jämfört med september. Johan, några reflektioner?
Nej, men jag håller med, och svensk bostadsmarknad skulle man kunna säga att det är en sättning är long overdue om man uttrycker sig på det sättet. Men om vi nu går in i en miljö med lite mer normala räntor de kommande åren, då är det klart att då tror jag att det måste till, kanske inte en sättning med stort S, men ändå någon sorts dämpning av de bostadspriser som vi har sett de sista åren.
Men är det att priserna bara står och stampar, eller ska vi räkna med att det faktiskt tickar neråt?
Ja, det där är en bra fråga. Det är oftast kanske så att det inte... Det brukar sällan vara så att det bara står och stampar, tyvärr. Men återigen, det som avgör det här, det är ju kombinationen av konjunkturen. Men kanske framförallt då, vad får vi för ränteutveckling?
Ja, och man ska knyta ihop med det som vi pratade om innan, när vi pratade just om hur centralbankerna ska höja räntan, så tror jag det är ett skäl till att det blir svårt att höja räntorna för mycket. Man är för högt skuldsatt, man är otroligt känslig för det här, och därför så finns det också en försiktighet.
Johan, du har en spaning i bakfickan. Ordet är ditt.
Ja, det här är ju, jag ska säga, det är nästan lite mer filosofisk spaning här. Men vi
gillar filosofi här.
Ja, nej, men jag har tänkt lite kring det här med de här centralbankernas inflationsmål. Ni vet att de ska vara symmetriska, det vill säga det är lika illa om inflationen är för hög som om den är för låg. Och i stort sett alla centralbanker som jag kan åtminstone dra mig till minnes har ju den här symmetrin i hur man ser på inflationen. Och Fed, de har ju till och med dragit det här ännu längre och säger att nu ska vi liksom ha symmetri även över tiden. Så att om vi har haft för låg inflation under ett antal år, ja men då ska vi kanske sikta på lite högre inflation under ett antal år för att jämna ut det där över tiden då. Så långt teorin, men min fråga det är egentligen hur det är med den här symmetrin i praktiken. Och ingen kan ha undgått, tror jag, att det råder rätt stor press runt om i världen, i väldigt många länder nu, på centralbanker, att folk är lite upprörda över att inflationen har ökat så mycket. Och det är ju i den bemärkelsen inte symmetri, därför att det är väldigt få vid sidan då möjligtvis som ekonomiska bedömare som jag och Annika som är speciellt arga när inflationen är låg och räntorna är låga. Liksom det upprör inte folk. Men däremot nu när inflationen stiger och alla kan se att det blir dyrare. Elpriserna har ju dragit iväg. Det har ingenting med Riksbankens politik att göra. Men det är ändå någonting som märks och det blir dyrare. Och jag läste bara häromdagen en rubrik att det nu är dyrare att tanka en elbil än att tanka en vanlig bensinbil. Det är helt mindblowing egentligen. Va? Men många blir upprörda när inflationen stiger och då får du också ett politiskt tryck. Vi har sett Yellen varit ute nu och i princip indirekt kritiserat den bedömning som Fed gör av huruvida inflationen är tillfällig och inte. Och det blir ett annat tryck på centralbanken när inflationen stiger. Och under många år har vi nu haft en miljö där inflationen har varit väldigt låg och man har kämpat för att få upp den. Och det har varit en bekväm miljö, skulle jag säga, vår centralbank. Därför att den enda medicin du har behövt skriva ut är räntesänkningar som folk gillar och som får börser att stiga och fastighetspriser att stiga. Och att priserna inte riktigt har nått upp till inflationsmålen, det upprör ingen. Det är ingen som klagar över det. Eller väldigt få i alla fall. Men nu, om vi ser framöver när vi kanske får då lite högre inflation och kanske också då tvingas få se lite mer beska piller från centralbanken, så jag tror att det kommer att bli en jobbigare miljö rent politiskt att vara centralbankschef.
Det ska väl tilläggas att det är absolut så att den höga inflationen då får en direkt effekt i folks plånböcker. Men visst har det funnits en kritik mot då att den här låga inflationen har så att säga utlöst okonventionell centralbankspolitik som då har haft förmögenhetseffekter på så sätt att de som har tillgångar har dragit iväg från de som inte har tillgångar. Och den diskussionen.
Absolut, det finns en kritik även när inflationen har varit för låg, men för mig åtminstone så har den drivits i mycket smalare forum och det har varit någonting som experter diskuterar mycket mer än att det har varit någonting som har känts för vanliga människor. Och det tror jag är den stora skillnaden och det är det som gör att också inflationsuppgången nu har blivit så oerhört politiserad i USA. Det är ju någonting som tror jag åtminstone bidrar till exempel Bidens försämrade opinionssiffror och så vidare. Det är ett stort problem för väldigt många människor.
Absolut. Biden själv har ju tvingats prata inflation. Annika, inflationsmål, symmetriska inflationsmål är inte symmetriska då, utan det är ändå värre med högre än för låg inflation för folk. Håller du med om det?
Ja, och det sista som du tog upp här med förmögenheterna. Jag tycker inte att vanliga människor har klagat över att de har blivit mer förmögna, utan man har varit ganska nöjd med det. Utan det är vi experter som har varit på den här bollen. Och jag måste säga att jag är förvånad över att politiska partier på vänsterkanten, för det är oftast deras väljare som inte har haft den här förmögenhetsuppgången, har varit så tysta i den här debatten. Men jag kan också komplettera det hela med att jag var i morse och lyssnade på Per Jansson, vice riksbankschef, som pratade just om svårigheterna att långsiktigt nå inflationsmålen. Och man kanske ska kombinera då även finanspolitiken och ha lite mer expansiv finanspolitik så man får upp skuldsättningen och därmed hjälper centralbanken att hålla inflationen på lite högre nivå, vilket har varit det problemet de senaste åren. Och här tycker jag att man kanske i grunden ska ta ett ännu djupare spadtag ner och reflektera över. Det är kanske inte alldeles säkert att den modell som har tjänat oss inflationsmålspolitiken de senaste 25 åren mycket väl är den som är perfekt de kommande 25 åren. Ska vi till varje pris utgå ifrån att vi kan driva upp inflationen varaktigt till målet när vi har en mycket mer globaliserad värld där vi kan ha transparens, kan läsa av priser i hela världen, arbetskraft rör sig på ett annat sätt och så vidare. Så att jag tror att den här diskussionen kommer att komma igång lite på grund av det som Johan säger, att nu är vi i en ny situation, man utmanar centralbankerna och då behöver man diskutera det här, och det tror jag att det är bra att man gör, men jag skulle vilja ha ett ännu liksom djupare omtag här. Och då är det ju tyvärr synd att Sverige har fått en ny riksbankslag där vi liksom lite grann har satt ner foten här innan, utan att vi hade en riktigt bra diskussion om det, tycker jag.
Men vad är alternativet, Johan? Har du funderat på det? Ska man ha liksom ett inflationsband då istället? Vi har ju man pratar ibland om toleransintervall då omkring det här målet 2% och så vidare. Är det något sånt, mindre precist inflationsmål?
Nej, men jag har egentligen ingen lösning på det här, utan jag tror mest bara att vad det handlar om, att när man sitter och konstruerar sånt här inflationsmål på pappret, så är det lätt att säga att ja, men det ska vara så här. Det ska vara lika illa om den är för hög som om den är för låg. Men i praktiken så fungerar inte världen på det sättet. Det kommer alltid vara jobbigare om inflationen är hög, för då blir det känns för människor på ett sätt som det inte gör om den är för låg, och receptet blir också jobbigt att leverera i form av räntehöjningar och stramare politik.
Det tackar vi för. Vi har nått fram till veckans viktigaste, det man absolut ska hålla koll på den närmaste tiden. Det här är sista programpunkten för idag, och den är din, Annika.
Tack så mycket. Ja, det går inte att undvika att nämna amerikanska inflationssiffra som kommer i den här veckan. Och den är ju redan över 6%, och vår bedömning är att den kan komma upp mot 6,7%, alltså riktigt höga nivåer, och därför kommer ju den här diskussionen fortsätta, som bland annat Johan då lyfte. Och till det får man också då lägga att veckan som kommer så är det väldigt många viktiga centralbanker som har möte, och Fed bland annat, men också Bank of England, Bank of Japan och flera andra. Så att mycket, mycket fokus på just de frågorna som vi har pratat om här idag, men som också är det som marknaden är oerhört koncentrerad på i nuläget.
Då måste jag fråga, hur bråttom tror du att Fed får med att trappa ner tillgångsköpen och att lägga in en första styrräntehöjning?
Ja, de har ju redan bytt fot och är tydliga med att de kommer till skott tidigare. Och det ligger ganska väl i linje med den bedömning som vi har. Vi har 3 räntehöjningar nästa år från amerikanska centralbanken. Då vill jag dock säga att det betyder inte alls att Riksbanken kommer höja räntan, utan det är väldigt stor skillnad mellan USA och var Riksbanken är någonstans. Men USA kommer höja räntan, och man kommer också jobba med balansräkningar. Riksbanken kommer i första hand börja jobba med sin balansräkning.
Och dra ner den portföljen då?
Att inte köpa det som förfaller i samma utsträckning som man har gjort.
Johan, helt kort din syn på vad Fed hittar på nästa år.
Nej, men vi tror ju också att det kommer räntehöjningar, och framförallt att man drar ner tillgångsportföljen snabbare. Man bantar ner den snabbare än vad man har sagt tidigare. Och det har man ju Fed redan sagt, så det är inget kontroversiellt i det. Men jag tror att det kan ju eventuellt bli ännu värre då, om inflationen skulle fortsätta att stiga mer än vad man till och med har i sina rätt så dystra prognoser idag.
3 höjningar, så Annika. Har du något stalltips?
Jag vill inte utesluta 3 höjningar heller, men jag tror att vi har 2 höjningar i dagsläget. Men vi ser ju också risken naturligtvis att det kan komma mer.
Och Riksbanken? Hur påverkas
Riksbanken är ju Riksbanken, så att där där ligger vi, sitter vi still i båten.
Bra. Missa inte detta alltså i veckan som kommer. Och missa inte nästa makroråd som är tillbaka om 2 veckor. Dagen före julafton. Under tiden kan ni lyssna på Dagens Industris andra poddar. Inte minst Analyspodden varje fredag. Smarta pengar om din privatekonomi. Digitalpodden om den digitala ekonomin. Och vår dagliga podd Morgonkoll. Annika Winst och Johan Javeus, stort tack för att ni ville komma hit. Tack också till alla er som har lyssnat. Där sätter vi punkt. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.